Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Simons intervjuer. Idag ska jag intervjua en politiker som jobbar i riksdagen. Hej och välkommen Gustav Lantz.
Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara med i radioprogrammet.
Hur blev du riksdagsledamot?
Jag började väldigt tidigt engagera mig politiskt. Jag var väl 13-14 år när jag började intressera mig och jag gick med i ett parti. Och det partiet jag valde var Socialdemokraterna. Och de har ett ungdomsförbund som heter SSU som de som är unga går med i. Och det var så det började. Så att det är ju inte som ett jobb egentligen att vara politiker utan det är ett uppdrag kan man säga, ett förtroendeuppdrag. Så att sen då när jag blev riksdagsledamot, det var först efter valet 2014 så var det en person som heter Sanne Lennström som är från Östhammar. Hon kom in i riksdagen men jag var reserv och sen blev hon med barn och då fick jag vara inne i riksdagen i 9 månader. Och sen valet efter då kom jag in så att jag fick sitta i riksdagen själv.
Behöver man utbildning eller kan vem som helst sitta i riksdagen?
Man behöver ingen utbildning i riksdagen. Alltså, att vara riksdagsledamot är att företräda de som röstar. Så det handlar helt och hållet om förtroende. Alltså att det är inte alltid den som har läst mest eller gått längst på universitetet som är den som folk känner förtroende för. Och det är väl snarare så i vårt parti att det kanske är för få som är sådana som har jobbat hela livet eller som är, som man säger, tillhör arbetaryrken. För vi är Socialdemokraterna är ett arbetarparti. Men ändå är det många som har gått på universitet och kanske bara haft tjänstemannajobb som det heter när man sitter på kontor. Så att det kan nästan vara en fördel tror jag för oss att vi får in folk som inte har läst så mycket men som har gjort mycket annat. Som vet om saker som man inte kan läsa sig till. Till exempel hur det är att jobba inom vården eller på en radiostation, vad det nu kan vara.
Hur länge har du jobbat som det?
Ja, nu är det ju sen valet här som jag kom in igen. Så det är ju 3 år. Och innan var det ju 9 månader jag var inne under den här föräldraledigheten. Så att det blir ju snart 4 år. Å andra sidan har jag själv varit lite föräldraledig. Så att det tar ungefär 3 år kan vi säga.
Hur påverkas du av regeringskrisen?
Jag påverkas ganska mycket eftersom jag är statsrådsersättare heter det. För om det är så att någon är minister och vi har en minister här från Uppsala som heter Ardalan Shekarabi och egentligen ersätter jag honom så det gör att om regeringen faller och han inte får sitta i regeringen då åker jag ut ur riksdagen. Så att jag har ju många gånger tänkt så här, men nu kanske jag måste gå tillbaka till mitt jobb på HSB som är ett bostadsföretag kan man säga. Där jag jobbade som jurist. Men nu har det inte blivit så. Vi har ju följt i tidningarna att det var ju väldigt nära. Men vi får se vad som händer så att jag är hela tiden beredd på att lämna riksdagen och jag har faktiskt inte packat upp jättemycket saker så här så jag är redo att på kort tid lämna rummet så att jag har en del. Jag försöker tänka så att inte samla på mig för mycket för jag kan åka ut när som helst. Och det är ju en del av politiken, det är så det är.
Ja, det funkar alltid. Behöver du åka utomlands och ha möten eller hur funkar det när man är riksdagsledamot? Eller gör bara statsministern det?
Nej, utan jag åker också på utlandsresor. Nu har det ju varit väldigt lite. Precis som ni här på radion har ni ju ställt om väldigt mycket för att det är corona. Det är samma sak med riksdagen. Vi är ju inte ens inne som vanligt inne i riksdagen längre. Utan vi har mycket möten på dator. Och sen när vi är där inne så är det inte alla som är på plats. När vi röstar till exempel, det är bara 55. Normalt sett är vi 349. Men före pandemin så åkte jag på en del utlandsresor och då var det ofta att man ville titta hur det såg ut i andra länder när vi skulle bestämma om saker i Sverige. Till exempel, vi har ju haft problem det här med skjutningar och sånt där. Då var det ganska spännande att åka till USA och titta hur har de jobbat med skjutningar. De har ju mycket sånt där. Och då tar man med sig det hem och sen så kan det bli så att vi gör saker i Sverige och har nya lagar som vi har tittat på i andra länder. Sen har jag varit på Island också och sett hur de jobbar till exempel med kvinnor som blir slagna av sina män eller barn som blir illa behandlade. Så har de en speciell metod som är väldigt intressant. Så det är, man åker inte bara för att ha roligt eller så, eller träffa andra politiker utan mycket också se hur jobbar polisen, hur jobbar man i olika delar av världen.
Kommer du med förslag som riksdagen klubbar igenom, så finns det någon lag i Sverige som du har föreslagit?
Ja, till exempel det här med särskolan. Det heter ju så, särskola. Jag vet att många som har gått särskolan tycker inte om det namnet. Man upplevt att man blir retad och sådär. Och när jag var i riksdagen så blev jag kontaktad av en som heter Leo Luss som bor i Heby. Och han beskrev det här för mig. Han ville byta namnet. Och då skrev jag en motion, som det heter, när man skriver ett förslag till riksdagen. Och då var det en kille i Linköping som heter Rasmus Westlund som också läste den. Så att vi blev ett gäng som drev på det här. Och nu är det så att regeringen har föreslagit att man ska ta bort det här ordet särskola, istället prata om anpassad skolgång. Och då är liksom skolan som en helhet istället. Så det är inte bara namnet, utan det är just att man särskolan ska inte längre vara någonting där borta, utan det ska inte heta särskola, utan det ska in i skolan och det ska finnas en skola. Och där man då pratar istället om anpassad skolgång för de som behöver särskilt stöd och så. Och det har Rasmus och Leo varit väldigt nöjda med. Så det är ett sånt exempel. Ett annat exempel är, jag jobbade på Hyresgästföreningen som jobbar med folk som hyr sina bostäder. Och då märkte jag att om en lägenhet brinner ner så blir hyresgästen av med boendet. Och får inte rätt att flytta tillbaka även om man bygger upp det. Och det är inte så bra när det är väldigt svårt att få en lägenhet. I Uppsala till exempel, man får köa väldigt länge. Och då la jag en sån motion och det har också blivit ett förslag som det ska röstas om. Det har inte ännu klubbats, men det är på gång. Så att det är de två sakerna som jag har lagt på. Sen en sista grej, om jag får säga det, förlåt att jag det är alltid kul att prata om det man har gjort, men det är det är så i Sverige idag att om man inte, för vissa fängelsestraff, om du inte infinner dig så att du ska sitta i fängelse, det är inte så att man direkt från domstolen åker till fängelse alltid, utan om man inte är häktad så kan det vara så att du får ett brev att du ska åka till en viss anstalt en viss tid. Då finns det vissa som inte åker dit. Om man håller sig undan tillräckligt länge så säger man att det är preskriberat, det vill säga att man struntar i att de personerna ska sitta i fängelse. Nu har vi legat på om det och nu är det så att ingen som har dömt till fängelse ska slippa sitta i fängelse. Och det har till exempel varit de som har slagit sin partner som har då undgått straff genom att bara hålla sig borta. Och det tyckte jag var fel. Och nu ändras det också. Så att det är tre exempel.
Får du vara helt ledig under sommaren och julen, eller måste du vara nåbar för att du kan behövas i riksdagen?
Vi är aldrig lediga på det sättet, utan vi måste alltid vara nåbara, precis som du säger. Däremot så är det inte planerade möten under jul och juli framförallt. Så då kan man slappna av lite grann. Så att då är läget till exempel att åka till sommarstugan och sådär. Men jag kan aldrig stänga av telefonen. Och så var det ju, du frågade ju förut Simon om regeringskrisen.
Ja.
Och då var vi ju tvungna att åka in och rösta. Och det var ju med ganska kort varsel. Så att det var ett typiskt sånt exempel.
Det var i juli.
Ja, precis. Så hade jag varit, nu var ju ingen utomlands eftersom det är pandemi. Men hade jag varit utomlands då måste jag själv ta mig hem och så. Så att det är lite speciellt.
Vad gör du helst en ledig dag?
En ledig dag, då äter jag en stor och god frukost. Sen så gosar jag lite med min dotter Anna. Och sen hittar jag på något kul med familjen, tror jag, med min fru Karin. Så att vi åker och hälsar på några. Och om den här lediga dagen är på sommaren, då kanske vi åker ut till Östhammar och badar och träffar kompisar. Och sen om vi ändå ska ha den perfekta dagen, så tänker jag att vi lägger in en filmkväll hemma, om man tittar på en bra film. Och då har vi köpt med oss kanske en McDonald's-påse med äppelpaj och Big Mac och lite sådär gott. Och sen kanske lite dillchips och gräddfil.
Kommer alla överens med varandra i ditt parti?
Nej, jag gissar att det är samma sak på radion här, att ibland ryker ni ihop, men ja, ni tycker om varandra. Och man kan ha olika åsikter, och det tycker jag är ganska bra. För att då, ibland har det hänt att jag har tänkt så här tycker jag. Och sen blir någon arg på mig och säger, nej, så där kan du inte säga. Och så pratar vi. Även om jag inte tycker precis om den personen, så ändrar jag mig lite grann. Och så blir det en kompromiss, och då kanske alla kan leva med det. Och det är väl samma sak som på radion, att det blir nästan bättre ju fler som är med och tycker. Men det betyder också att ibland så blir det ganska mycket olika åsikter som stöts och blöt. Men det är inget problem, tycker jag.
Vad tycker du om att talibanerna har tagit över Kabul? Är det något ni jobbar med i riksdagen?
Ja, nummer ett. Jag tycker det är förfärligt. Jag har sett de här bilderna. Det var någon kvinna som blev slagen med någon piska. Och kvinnor tvingas täcka sig. Talibanerna är ju också kopplade till terrorism och sånt här. Så att jag tror det är många i Sverige som är väldigt chockade. Många i världen. Framförallt tänker jag på alla de som bor i Afghanistan. De som nu flyr, de som inte kan fly, som blir kvar i det här och som dödas, fängslas, torteras. Det är fruktansvärt. Det bor ju 38 miljoner i Afghanistan, så det är ett stort land. Så att det har varit väldigt vemodigt de här senaste dagarna. Jag hoppas ju att det kan bli en förändring, att man inte ger upp. Och jag hoppas också att Sverige ska kunna ge stöd till de krafter som vill göra Afghanistan till ett friare och bättre land. Det vi kan göra i Sverige är ju dels att hantera de flyktingar som kommer. Det var ju en diskussion om de här tolkarna som hade varit och hjälpt Sverige där. Att man underlättade så att de också kunde komma till Sverige utan att behöva ta sig ut själva. Utan att de kunde flygas ut. Och det blev ju så till slut. Det andra är ju helt enkelt hur vi ska hantera bistånd och såna här kontakter. Men Sverige har ju svårt att ensam påverka. Så det handlar också om att prata med andra delar av världen, till exempel EU. Hur vi tillsammans kan försöka påverka situationen. Men det är jättesvårt.
Vad tycker du om när du fick veta klimatrapporten när den kom förra veckan? Tror ni att Sverige nuvarande klimatmål är tillräckliga?
Jag vet att regeringen jobbar jättemycket med de här frågorna, och det är ju en helt avgörande fråga, det här med klimatet. Och den här rapporten som kom var ju verkligen någonting som får mig att vilja jobba mycket mer. Det är fruktansvärt det som händer. Jag tror att vi måste verkligen klara målen. För att göra det så måste vi ställa om. Sen måste vi nog göra ännu mycket mer, det tror jag.
Tack för att du kom hit idag, Gustav Lantz. Det var allt för Simons intervjuer. Jag kommer med nya intervjuer framöver. Summer's in the... Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong.
You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Was. I know you think you're such an outlaw.